Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är någonting som absolut inte stämmer. Men då hade det gått så pass långt att jag var skuldsatt. Jag hade inget eget boende. Jag hade inte en liksom konsekvent inkomst. Det var inte tillräckligt mycket. Jag kände mig så, jag var liksom i en beroendeställning till honom, kände jag. Nu i efterhand var det så här, nej, det kanske inte var fullt ut. Och när jag ibland typ så här, ska jag vända mig till socialen? Då var det så här, men fattar inte, barnen kommer bli omhändertagna. Du kommer sätta dig själv i massa problem. Vill du verkligen hamna i systemet på det här sättet? Du kommer få problem med polisen och så han liksom skrämde upp mig och jag trodde, som jag sa, att han var hela min värld. Hela min existens. Alltså jag hade lagt mitt liv helt i hans händer.
Hej och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Sommaren 2022 satt Linnea hemma i sin lägenhet. Hon fick då ett samtal av en okänd kvinna som frågar henne om identiteten på hennes ex-pojkvän. Hej Linnea.
Hej.
Välkommen till
Tack.
Dialogiskt.
Tack.
Tjena. Presentationen om den där sommaren.
Ja.
Vad tänker och känner du?
Det är jobbigt att höra på så här utifrån situationen nu på ett sätt. Men ja, det är en ganska konstig historia som tyvärr är min verklighet.
Alltså en kvinna ringer till dig på kvällen från ingenstans och alltså egentligen så hade ju du en vetskap om vem kvinnan var.
På ungefär,
men,
ja.
Men ni kände ju inte varandra och ni hade ingen relation.
Nej.
Därav presenterade vi henne som en okänd person.
Precis.
Och hon frågade dig så här, rakt upp och ner om... Alltså du kan väl berätta själv egentligen?
Ja, nej men hon ringer egentligen för att säga det är jag som har varit ditt ex sambo det senaste året. Det är inte han som har tagit hand om ert barn utan det är jag. Så jag ber henne utveckla vad du menar. Och hon berättar att mitt ex har åkt till henne. Liksom, de har haft ett liv tillsammans. Lämnat av våran son hos henne. Åkt iväg till sitt påhittade jobb. Och, liksom, och jag har trott att han är... Det är pappavecka. Han är med sin pappa eller liksom med pappa över helgen. Men det har visat sig att det var hon som har tagit hand om våran son under hela tiden. Så medans vi pratar... Alltså vi pratade först på som vanligt och jag liksom tyckte det var väldigt jobbigt att lyssna på och samtidigt tyckte synd om henne att hon har liksom råkat ut för vissa saker. Men sen så frågar hon liksom, ah, men om hans farbror som är från ett land. Och jag säger, nej men han kommer inte därifrån. Han kommer från det här landet istället. Och hon var nej. Och jag bara, jo. Och då frågar hon, men hette han så här i efternamn? Alltså som barn och sen bytte till sin mammas efternamn. Jag sa nej, han hette så här som barn. Och sen bytte han till det här efternamnet. Och där trillar en polett ner hos mig för att... Eller inte en polett utan mer att det var liksom en varningsklocka som gick. Jag fick en sån dålig magkänsla. Jag tycker alltså, det här låter jättemärkligt. Och sen frågar hon, har han fler barn? Har han jobbat med det här? Jobbar han med det här? Och det var så här, nej han har inget jobb. Han är före detta missbrukare, yrkeskriminell. Det var så mycket så konstigt med hennes historia som ändå var snarlikt med den historien jag själv hade och den erfarenheten jag hade med honom. Så medan vi pratar så berättar hon jättekonstiga grejer. Att han har liksom berättat om en påhittad farbror, påhittad kusin. Mm. Pratat med vårat barn på ett språk som han själv egentligen inte behärskar. Som han, alltså, en bakgrund, alltså en bakgrund som han,
som egentligen, han egentligen inte
har. Ja. Och hon sa till och med att hon hade en video på när han pratade med våran son på det här språket. Jag sa, du måste skicka det här till mig, det här är inte...
Men eran son då, hade han pratat...
Han var i den åldern fortfarande där han inte hade lärt sig prata. Liksom. Det var fortfarande några få ord.
Okej, hur gammal var eran son?
Då var han 2, eller skulle fylla 2 det året.
Så att han liksom inte var i ett läge där han kunde prata om pappa.
Exakt.
För barn kan ju göra sådana saker förbi farten.
Ja, nej, han hade ju inte ett utvecklat språk så att han sa ju inte så himla mycket. Liksom. Så det var ju svårt för mig också att fatta vart det egentligen var som han var. Mm. Men efter vi lägger på så liksom under den natten så kunde inte jag sova och jag kände så här att det är så mycket konstigt för under hela vår relation har det funnits väldigt mycket konstiga saker som har hänt, som har berättats. Det går inte ihop.
Som du inte har ifrågasatt?
Jag har ifrågasatt det, men han har liksom antingen fintat svaren, liksom pratat runt det. Eller liksom, du tror inte på vad jag säger. Och liksom, han går in i en form, han blir väldigt defensiv i sina svar. Och får mig att backa, får mig att känna mig dum eller liksom så här, elak eller vad som. Så det var så himla mycket konstigt när hon berättade de här grejerna. Jag kände bara det här, jag får så himla dålig magkänsla så jag ringer till Skatteverket. Mm. För det fick mig först att börja ifrågasätta väldigt mycket för hon droppade namn och ursprung som inte stämde alls. Och jag satt ju liksom egentligen på gränsen till att håna henne och bara nej, han kommer från det här landet, han pratar det här språket. Men hon var ju så himla bestämd och bara nej, han har sagt det här till mig. Och jag tänkte, det finns ingenting som säger att den informationen jag har stämmer. Mm. För att den informationen jag har kommer från honom. Jag har inga underlag liksom, eller någon bevisning på det här. Men jag hade ju ändå ett personnummer att gå på. Så jag ringer till Skatteverket. För att han har ju pratat om sin pappa, vad hans pappa har hetat. Förnamn, efternamn. Pratat om farbror, förnamn, efternamn och kusiner och sådana saker. Så när jag ringer till Skatteverket och så uppger jag personnumret. Jag liksom säger till henne, kan du efterforska med mig lite grann? Har han bytt efternamn någon gång? Vad har han bytt till? Vad heter hans föräldrar? Och det visar sig att ingenting stämde.
Ingenting stämde.
Ingenting stämde. Och alltså den här känslan av obehag bara sköljde över mig. För att inte nog med att jag vet inte vem han är. Mm. Våran son har ett namn som är typiskt för det ursprung som han påstod sig att ha. Mm. Våran son blev döpt i mellannamn efter hans påhittade kusin för att hedra minnet av den kusinen.
Som inte finns.
Som inte finns.
Och hur skulle den kusinen ha varit
den personen som han påstod sig vara släkt med, det är personer som har existerat. Som jag tror att han kanske har sett upp till eller velat.
Så det har funnits en person har funnits. Som kusinen?
Ja, så den här personen som våran son bär mellannamn på. Han blev mördad 2009.
Okej.
Okay. Och enligt honom så var den här kusinen var som en bror för honom. Och han vill hedra hans minne. Och för mig är det ju väl självklart. Alltså...
Och sa han till dig att den personen blev mördad? Utan ja, han gjorde en annan story av det? Okej, han har bara tagit verkligheten in i sin...
Exakt.
Egen verklighet.
Precis, och grejerna, okay. Det är där som problematiken har varit. Utav allting som han har sagt har det funnits kanske 2% sanning i.
Så han har använt sig av sanningar?
Han har använt sig av sanningen men adopterat de här historierna, ursprungen och sådana saker. Och sen har ju han kunnat vissa fraser på det språket från det landet han har påstått sig komma ifrån.
Från början?
Precis.
För han inte var... sitt ursprungliga?
Nej.
Så han har ju ett ursprungligt...
Han är helt svensk egentligen.
Okej.
Han är helt svensk egentligen.
Men det här språket han pratar med din son, det är påhittat?
Nej, eller det är ett... Till mig sa han att han var halvserb.
Ja.
Mm. Till den här tjejen sa han att han var halvryss.
Okej, och han pratade ryska med sonen?
När han var med henne, och serbiska när han var med mig.
Fast han egentligen är helt svensk?
Helt svensk.
Okej.
Ja.
Det där kallar vi en potpourri.
Exakt.
Av röra.
Ja.
Vi ska stanna upp i den grejen, och så tänker jag så här. Hur träffades ni?
Vi träffades via sociala medier.
Ja.
På Facebook. Det började med att han skrev till mig. Det var ingen anmärkningsvärt, liksom. Det jag kollade på först var om det var ett fejkkonto. Men det verkar vara legit, alltså vi började skriva.
Varför skulle det ha varit fejkkonto?
Nej, men jag tänkte bara så här överlag, i och med att människor, alltså Facebook, Instagram och de här grejerna, det har liksom bara blivit förlängd arm till troll.
Mm.
Liksom. Så det var egentligen den enda kriterien jag hade. Och sen så hade vi några gemensamma bekanta, väldigt ytliga bekanta. Som jag egentligen inte vet så mycket om, men att jag tyckte att de var någorlunda ordningsamma, och om vi har dem gemensamma, så tänkte väl jag att han, det kan väl inte vara något anmärkningsvärt med honom. Så vi träffades. Han berättade att han hade en ganska brokig bakgrund. Han hade lite problem med sin exfru och barn, och han berättade om sin pappa. De hade ingen relation. Pappan hade alkoholproblem, och de bröt kontakten när han var barn, och de har ingen kontakt längre. Och så berättade han om den här farbrorn och sina kusiner. Och han, ja, liksom, och vi... Jag tyckte synd om honom, men jag var ändå ganska imponerad av att det han har gått igenom i livet, att han ändå liksom står på fötterna, och det hade kunnat vara värre.
Mm. Hur länge pratade ni innan ni träffades första gången?
Ett par veckor.
Okay,
ja. Så det tog inte så lång tid, och då kom
han... Var det intensivt?
Det var väldigt intensivt. Det gick från 0 till 100, så jag blev överrumplad utav honom. På ett sätt som jag aldrig har blivit förut. Jag har aldrig pratat med någon som har liksom överröst mig med så mycket komplimanger utan att vara liksom... Jag blev inte sexualiserad, vilket också var viktigt för mig, utan det var liksom, det var inte... Det var fina komplimanger. Gud, du är så smart, och du är så vacker, och liksom... Så jag kände mig väldigt överrumplad utav honom. Och vi träffas. Och nu så här i efterhand, första dejten där var väl väldigt... Bara där fanns det väldigt många röda flaggor.
Som du såg då eller som du
Nej,
nu
som jag
ser.
Som jag ser nu. Då tyckte jag bara, men gud, vilken intensiv människa. Och som sagt, det här var ju liksom långt ifrån vad jag förut har träffat av människa eller liksom av män som jag har dejtat. Utan liksom, det var väldigt mycket kärlek, och han var väldigt så här, wow, liksom... Så först, det gick inte långt efter att liksom första dejten ska, och var fortsatt han komma och hälsa på. Och sen så helt plötsligt så bodde han hos mig. Och väldigt kort tid. Alltså det gick verkligen från 0 till 100.
Så efter det första gången ni snackade på sociala medier så bodde han hos dig?
Inom loppet på en månad.
Månad.
Mm. Och inom loppet på 2 månader var vi gifta.
Oj, oj, oj. Mm. Men hans egen lägenhet som han bodde i innan?
Hans egen lägenhet som han hade, det var en andrahandslägenhet.
Mm.
Som han sen hyrde ut, eller gav bort, eller man ska säga, till en vän som behövde boende. Mm. Så det var så här, men jag har ordnat med någon som kan ta över lägenheten. Och det är liksom, jag sa, okej, är du säker? Ja, men det är inga problem. Så att det gick undan.
Och då kom han givetvis med ett namn.
Mm.
Det här är vad jag heter, och jag kommer från... Serbien.
Mm. Min pappa är serb, min mamma är svensk, och jag heter så här och så här. Men då sa han att han, det efternamnet som han bar när vi träffades då, det är det han har haft hela tiden också, men då sa han att det är mammas efternamn. Och när jag och pappa blev osams när jag var liten, eller yngre, så ville inte jag bära hans efternamn.
Demonstrativt bytte namn.
Ja. Och det var ju alltså en ursäkt som jag kunde köpa.
Mm.
Jag tyckte det var så här, okay, fair enough, varför inte? Det är ändå fortfarande en förälders efternamn, så han har inte bytt något konstigt.
Och det hade ju inte du egentligen någon anledning att ifrågasätta, så du tänkte
Nej,
inte ens
åt det
hållet.
Nej, jag hade också kunnat byta till mammas efternamn liksom i ren protest, om det hade varit så.
Jag fattar.
Så det var ingen konstig grej. Och sen berättade han med väldigt mycket inlevelse om sin pappa, sin serbiska farmor, Och när de var i Serbien på semester och sina kusiner. Och som sagt, han kunde väldigt mycket serbiska fraser. Och
i och med att han var halvserb så kunde det också vara att han inte pratade serbiska.
Precis, han är ju också så här, i och med att hans föräldrar skildes när han var liten och uppvuxen med mamma. Så att för mig, alltså, det liksom var logiskt. Mm. Alltså att jag som ändå liksom är från Mellanöstern, jag behärskar inte mitt språk. Nej. Liksom. Så jag tänkte, det var inte så mycket att ifrågasätta.
Ni gifte er?
Vi gifte oss. Väldigt snabbt. Och där kom vi också, där var det också nästa varningsklocka. För då började pipa fram att han... jag har ett kortare fängelsestraff som väntar. Men grejen är att när man sitter i fängelse så blir det svårt med besök om man inte är gift. Det är enklare att få igenom besökstillstånd och telefon och alla de här grejerna om man är gifta.
Så ni gifte er på grund av att han skulle sitta?
Ja.
Men nu har det ju bara gått 2 månader. Så exakt. Inom 2 månader så hade han ett straff att göra. Ni hade flyttat ihop.
Mm.
Wow, det är mycket på 8 veckor.
Det är väldigt mycket på 8 veckor.
Och sen så ska ni gifta er för att han ska kunna få besök av det, vilket jag fattar.
Mm.
Jag fattar den
precis.
Grejen.
Ja, men jag tyckte också att det lät logiskt.
Ja.
Men ändå alltså
det, är inte, liksom... det är inte största anledningen till varför folk egentligen gifter sig.
Nej.
För att kunna besöka varandra eller få besök på fängelse.
Men
det underlättar mycket. Det
precis,
gör det.
Ja. Nej, men det var ju samtidigt också, men jag är väldigt kär och det känns väldigt bra och liksom jag skulle kunna tänka mig gifta mig i framtiden. Visst, vi gör det nu, kanske inte av de alla rätta anledningar, men kärleken finns ju där. Det liksom, jag ursäktade det väldigt mycket för mig själv och för mina liksom vänner och familj också som började...
Vad var det för straff då?
För våldsamt upplopp, hets mot folkgrupp.
Okej.
Okay. Och ja, misshandel också på det.
Fotbollshuligan? Nej.
Nazist, före detta nazist.
Så vi pratar om en före detta nazist nu?
Mm.
Visste du att han var före detta nazist då?
Ja, det visste jag. För han berättade. Jag har klivit ur det här. Jag tar avstånd från det. Det är inte jag. Och det var jättedumt av mig. Jag gick med i det här när jag var ung. Och de värvade mig. Så det var liksom en sån historia som man själv tänker att det är för svenska unga killar. Att de vill ha ett gemenskap, brödraskap. Och så kommer de här nazisterna och liksom sveper med dem. Och de blir hjärntvättade. Jag tänkte, bra att han har kommit på bättre tankar. Att det, liksom, att det är så himla korkat. Men att han hade fortfarande straff som väntar efter det dumma som hade hänt förr och sådana saker.
Ja. När ni gifte er... alltså jag tänker så här, Skatteverket, du var inne på Skatteverket nu på slutet efter 6 år.
Mm.
Men redan då, när man ska, alltså man ska gifta sig, man ingår i ett äktenskap, då skriver man på en massa grejer.
Hindersprövning. Grejen är att man begär om personbevis.
Ja.
Men i personbeviset för en hindersprövning, eller jag tror alla personbevis, där står det inte liksom någon bakgrund, vad du har hetat, vad du har bytt eller någonting, utan det är liksom dagens som gäller.
Mm.
Så där stod det ingenting konstigt. Där stod det där namn som han hade uppgett. Och jag, där, så det, jag hade ju ingen anledning att ifrågasätta.
Så när han hamnade på anstalt...
Och det var mycket längre, för det tog sen ett tag innan han väl skulle ställa in sig. Det tog väldigt lång tid innan han skulle
ställa in sig. Så han ställde in sig typ efter ett år?
Ja, ungefär.
Men då hade ni varit gifta ett år?
Mm.
Så varför gifte ni er där från början?
Nu efterhand har jag fattat att allting handlade om att snärja mig.
Ja, för att om han skulle sitta, då skulle... Och det var därför jag tänkte så här, varför gifta sig direkt om man inte ska gå och sitta direkt? Mm. Vad händer? Alltså, vad händer när du tittar så här på dig själv?
Nu, alltså i efterhand, jag tänker att jag var väldigt naiv, väldigt lätt manipulerad. Och jag borde egentligen ha stuckit efter första dejten. Där borde jag ha dragit i handbromsen. Men där och då, jag var väldigt trasig som människa. Mm. När jag träffade honom var jag på väg upp ur en depression. Jag hade varit väldigt deprimerad under en väldigt lång period. På den nivån att jag fick flytta hem till mamma igen. Jag klarade inte av vardagen. Jag liksom,
hur hade du levt?
Alkoholmissbruk, väldigt destruktiva vänner. Jag var väldigt, ska man säga, jag hade tappat mig själv helt. Tappat liksom lusten på livet och jag liksom försvann i ett enda stort mörker. Så därför när han kom också, då var det som en frisk fläkt. Liksom.
Du var ganska svag för...
Jag hade precis börjat lägga mitt livspussel, som de säger. Jag hade liksom flyttat från mamma, löst med lägenhet. Börja dra ner liksom på det destruktiva, börja kapa med liksom dåliga vänner, dåliga vanor. Var på väg upp och så kommer han in i mitt liv.
Mm.
och vill hjälpa, vill rädda. Och han stod alltid på min sida. Nu i efterhand så var det så här att om jag liksom gjorde fel så stod han fortfarande på min sida. Du är så bra, du är så duktig, alla andra har fel. Det är fel
han höjde
alla
dig?
Andra. Ja, väldigt, väldigt mycket. Alltså det var en lovebombing som de kallar det för.
Mm.
Så jag var väldigt trasig när jag träffade honom. Om man säger så här, han hade aldrig hänt idag.
Nej, det fattar jag ju med att du sitter här just nu.
Mm.
Men han hände då?
Han hände. Mm.
Han hände då. Och nu är vi ju 6 år tillbaka här. Ska vi säga 7 någonstans? Mm. 6 va?
Mm.
Ni fick en son?
Mm. Och där också. Hade han fått som han ville så hade vi fått barn mycket tidigare. Det var också prat om barn väldigt snabbt. Och ja, du ska bli min fru och jag älskar dig. Och jag vill ha barn med dig. Jag vill bilda familj. Och jag fick då veta i något år eller så in på vårt förhållande. För jag vet att jag har inte så lätt för att bli gravid. Jag har en låg äggreserv som det kallas för.
Mm.
Så jag måste få hjälp för att bli gravid. Så vårat barn är egentligen, jag kan säga liksom, jag skaffade barn av mitt egna egoistiska behov och känslor. Jag kände att min biologiska klocka tickade. Hade jag inte levt i en relation hade jag nog kanske åkt till Danmark. Men jag levde i en relation och det kändes väldigt naturligt då att skaffa barn med den personen man var med. Och så. Så det var inte liksom ett kärleksbarn så. Men hans påtryckningar och min biologiska klocka, det kändes naturligt. Men det tog ju några år in på vårt förhållande innan jag faktiskt blev gravid och fick barn.
Mm. Vad var det för egenskaper hos honom som fick det liksom att fastna? Förutom det här att han gav dig komplimanger, så hade han andra egenskaper? Vad jobbar han med till exempel? Alltså...
Till en början så påstod han att han jobbar som dörrvakt.
Mm.
Först så han målade upp en bild av att han, det var hans heltidsjobb. Men sen med tiden så var det bara, nej, men det var några enstaka pass hit och dit och så.
När det finns pass och när
exakt.
Det finns event. Och,
precis.
Om man inte är stående på en krog som har öppet hela tiden.
Mm. Så det var liksom några enstaka och sen så tog han jobb på en sån här firma för så här bärgningsbilar.
Mm.
Jobbade. Så han har haft lite små ströjobb men har aldrig haft ett jobb mer än ett halvår.
Hade han körkort?
Nej.
Okej.
Okay. Inte där heller. Så han satt med sig i en växel för det här företaget och liksom folk har någon bil har lagt av. Utan det var att han var extrovert. För att jag är en introvert som människa. Och jag kände att jag behövde motpol. För att mitt introverta gör att jag isolerar mig. Och han var så, kom vi ska pröva nya saker. Han liksom, jag fick som en liten spark i röven och liksom komma ut. Och göra saker som jag kanske inte hade gjort. Och det var väldigt, väldigt lockande.
Men en annan sak då. Vänner.
Mm.
Hans vänner.
Mm.
Hans vänskapskrets.
Det fanns inga.
Ingen? Inte en enda polare som...
ytligt bekanta. Som han, oftast var det så att han höll kontakten med sina vänner via telefonen. Liksom så här, de skrev och ringde ibland.
Mm.
Eller så här, sociala
och vad kallade
medier.
De honom för namn?
De kallade honom det förnamnet han hade gett mig.
Och det namnet han hade gett dig, var det som stod i hans ID-kort?
Ja, men det stod som mellannamn.
Så vad stod det? Ja, okej, du behöver inte säga det namnet som stod. Så det stod ett annat namn som förnamn?
Ja, men han sa att det namnet som jag kallar honom för, det är hans tilltalsnamn och det andra är förnamnet.
Och de kallade honom för mellannamnet som han hade gett dig. Så hade han alltså ljugit om sin identitet för dem också?
Precis. För
är det vi pratar om nu?
Exakt. För grejen är hans vänner. Han har ingen vän som han kan säga så här. Det här är någon som jag har känt i 10-15 år som en normal människa. Man har vänner kvar från barndomen och sånt. Nej, alla
ingen
var så här. Nej, alla var
ingen nya, man har spelat fotboll med?
Nej, alla var nya färska vänner. Ja, men vi träffades när vi jobbade i dörren på det här stället för några år sedan. Det var liksom... Och han var väldigt, vår relation var väldigt destruktiv också. Så det var inte så här att det här är en person, att det var enkelt för mig att ta reda på information heller. Utan vi var väldigt sammansvetsade och vi blev mer och mer sammansvetsade och isolerade. För att den ena saken efter den andra började ju hända. För när vi träffades så bodde vi utanför Stockholm. Vi bodde i en annan stad då.
Är han från en annan stad?
Nej,
han är
från Stockholm.
Men jag, du vet att jag blir väldigt så här. Mm. Det blir mycket för mig på
det
en
blir mycket,
sätt.
Det är ja, men det, man måste pussla.
Jag hör dig.
Så jag är från en annan stad då.
Mm.
Så han, och på den här tiden då bodde jag där. Så han flyttade till min stad. Så där känner inte han någon. Och han har ingen där som jag kan fråga eller prata med om honom. Sen när vi kommer till Stockholm, flyttar hit då, då bor vi i andra hand, så vi flyttar runt väldigt, väldigt mycket. Vår relation blir mer och mer destruktiv. Jag började gå tillbaka till att dricka igen. Blir väldigt, han blir hela min värld och existens, men inte på ett romantiskt sätt. Jag blir väldigt beroende av honom. För att från, ha gått från att ha liksom inkomst, eget boende och började ta mig upp från en depression, så gick jag liksom 20 steg bakåt igen. Gick tillbaka till alkoholproblematiken. Hade inte ett fast boende. Vi hyrde i andra hand, flyttade runt hela tiden.
Hade han bank-ID?
Han hade inte bank-ID. Han hade inte bankkort. Han hade inget konto på banken. Han hade skulder upp till öronen. Han hade inget boende. Och han hade inget jobb.
Och allt det här visste du när ni träffades?
Inte på en gång. Det här kom lite i taget. Och han hade väldigt mycket historier kring det. Mm. Ja, men boende? Nej, jag har inte boende. Gav jag ju upp för att flytta till dig. Och innan det så bodde jag ju med min dåvarande. Och hon fick lägenheten utav mig. Jag lämnade över den till henne. Och där liksom han försökte måla upp en bild av hur...
utsatt han var?
Nej, mer så hur heroisk han var. Liksom. Okay. Att hon fick lägenheten. Det är klart hon skulle ha den. Och jag hyrde i andra hand. Och när jag flyttade ihop med dig så gav jag upp min andrahandslägenhet. Och jobb? Nej, men det är lite dåligt med jobb nu. Jag blev uppsagd från det här jobbet. Men jag skaffade ett nytt. Och sen så kom det fram lite grann. Ja, men nej, för att jag, eftersom jag inte har jobb och inte har haft det på länge. Banken stängde ner mina konton. Jag måste inkomma med anställningsintyg och lönespecifikationer för flera månader bakåt för de ska öppna igen. Och jag vet inte hur sånt funkar. Jag vet inte att en bank bara stänger ner. Det stämmer inte. Det har jag lärt mig nu.
Nej, inte bara upp och ner. Men de gör ju det till slut.
Ja, de gör det. Men jag tänker det måste ändå gå ett långt tag. Och de, eller så är det någonting som måste ha hänt om de bara ska liksom, stänga ner det.
Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Gatherings, alltså tillställningar med vänner och dina vänner. Hans vänner, familj och sådär. Dop.
Dop. Ingenting sånt.
Nej.
Han hade som sagt ingen kontakt med sin pappa överhuvudtaget. Hans pappa gick bort sen också.
Mitt i allting?
Ja. Under min graviditet då, så fick vi reda på att hans pappa hade gått bort. Han har annars en mamma och syster.
Kände du dem?
Jag har träffat dem vid enstaka gånger.
Under sex år?
Och han har en väldigt dålig relation till dem. Väldigt, väldigt dålig relation. Han till och med kuttade kontakten med dem under väldigt många år. För att de är problematiska. De hatar honom. Hans mamma, hon var både det ena och det andra. Hon var alkoholist och hon var aldrig med under min uppväxt. Och min syster, hon har så mycket psykiska problem. Så det blev ju också att jag tog lite avstånd ifrån dem och började automatiskt liksom ogilla dem också på grund av historierna han berättade. Jag och min familj hade våra egna disputer som han spädde på. Jag kommer från en väldigt konservativ religiös familj. Och de gillade inte sättet jag levde på, som är utanför religionen då. Så att jag tog ställning till slut och blev väldigt arg på dem. Och liksom bara, jag vill inte prata med er. Ni sårar mig, ni får liksom bara respektera och acceptera mig som jag är. Och liksom, ja, men som vi hade, som det började skära sig mellan oss. Och där började han spä på också. Bara, vad är det för jävla familj du har? Och vad är det för syskon? Och vem gör något sånt? Och sådana grejer. Nu i efterhand har jag fått reda på av min bror att han hade kontakt med min familj.
Under
den här perioden.
Varför det?
Han och min bror blev lite så här smått vänner. Och min lillebror kände, berättade han, att hellre att han hade kontakt med min man så att han får någon insyn och får vara en del av mitt liv än att inte ha någon kontakt alls. För det min exman gjorde var att när min lillebror sa till honom, undrade om jag ska ta kontakt med min syster. Var så här, nej, men hon vill verkligen inte prata med er. Hon vill inte ha kontakt. Och när jag ibland uttryckte vad fan, för att jag har stått mina två yngre bröder väldigt nära. Mm. Att jag liksom saknar dem och så. Då kunde han bara liksom, ska du verkligen ta kontakt med dem? Efter allt de har gjort mot dig, vad de har kallat dig. Och de stöter bort dig och de har förkastat. Ska du verkligen liksom ta kontakt med dem? Men då har han hela tiden haft kontakt. Så det här har ju varit hans taktik att isolera.
Barn och föräldraskap då? På tal om familj och sådär. Har din bror barn?
Nej, inte den bron.
Inte den, men någon bror har barn?
Ja.
Era barn är ju kusiner. Mm. Träffades de på något sätt?
Nu träffas de.
Nu, men inte under alltså, den tiden. För er son är ju nu, vad är han, 5,5?
Nej, 4.
Förlåt, ja, min matte.
Ja.
Men,
han är 4.
Ja, men precis. Mm. Barnen.
Mm. Nej, för mig var det jättesvårt att ha kontakt med min familj och mina vänner samtidigt som jag var tillsammans med honom. För min familj, de duger inte för att de försöker pracka på mig religion och kultur och de är dåliga för mig och de är inte snälla med mig och så vidare. Och mina vänner, de duger ju inte. Mina liksom tjejkompisar, de är äckliga, de är det här och det här och det här. Och mina, ju mer sammansvetsad jag blev med honom, alltså mina vänner börjar också säga, du beter dig konstigt när du är med honom. Han är alltid med, du har aldrig liksom råd, för det var också han sa alltid, för han som styrde våran ekonomi.
Som du känner dig in?
Mm. Periodvis, ibland hade han lite jobb.
Hur? Vad fick jag? Okej, han jobbade. Alltså jag är jätteförbryllad, för jag tänker såhär, förlåt, jag avbröt dig, kör.
Nej, jag bara tänkte på det här med hans jobb. Det är ju också att det visar sig sen att han hade ju inte, han har ju försörjt sig på stölder och på liksom sälja droger och sådana saker. Under en period så låtsades han gå till jobbet.
Och han var ute och sålde knark.
Ja.
Alltså din kvinnliga intuition.
Mm. Den bara skrek.
Vad sa den?
Det är något som inte stämmer. Det är någonting som absolut inte stämmer. Men då hade det gått så pass långt att jag var skuldsatt.
Mm.
Jag hade inget eget boende. Jag hade inte en liksom konsekvent inkomst. Det var inte tillräckligt mycket. Jag var liksom i en beroendeställning till honom. Kände jag. Nu efterhand var det så här, nej, det kanske inte var fullt ut. Och när jag ibland typ så här, ska jag vända mig till socialen? Då var det så här, men fattar du inte? Barnen kommer bli omhändertagna. Du kommer sätta dig själv i massa problem. Vill du verkligen hamna i systemet på det sättet? Du kommer få problem med polisen. Så han liksom skrämde upp mig. Och jag tror, som jag sa, att han var hela min värld.
Mm.
Hela min existens. Alltså jag hade lagt mitt liv helt i hans händer.
Visste du någonting om hans relationer sen innan? Förutom den som han hade
lämnat
över lägenheten till.
Han var gift innan. Innan vi blev tillsammans och har 2 barn. Och där...
Var det därför du sa barna blir omhändertagna nu?
Jag har en dotter sen innan också.
Du har en dotter,
jag har en dotter sen innan också. Och han har 2 barn.
Så att han kommer in i ditt liv där du har en dotter.
Och
du har också en bra relation med din dotters pappa.
Ja, vi står varandra väldigt nära i vårt föräldraskap.
Det förstår jag.
Ja.
Men vad sa han då?
Han började också han tyckte aldrig om honom. Men någonstans var han så här, jag litar på ditt omdöme. Men han märkte ju att min dotters umgänge inte var detsamma. Det var inte lika mycket det sociala. Alltså, vi var inte ute och lekte eller åkte på grejer som vi gjorde innan. Men för honom var det liksom... Hon verkar glad. Kläder på kroppen, mat i magen, tak över huvudet. Liksom. Hon verkade inte må dåligt.
Hur mådde hon då?
Nu efterhand så säger hon att hon har mått väldigt, väldigt dåligt.
Hur gammal är hon?
Hon blir 15.
Okej, så att det är under hennes
tid.
Mm. Så alltså viktigaste...
Exakt.
Mm. Okay.
Och där också är det lite ironiskt. För att när hon var 5-6 eller typ 6-7 någonstans där. Så var det någon som de två skulle gå till kiosken och handla godis eller någonting. Och sen när de kommer hem, då säger hon bara, mamma, vet du att han har 2 telefoner? Och hon var så lite, jag bara, nej det har han inte. Han har bara en telefon. Och nu efterhand så bara...
Och de två telefonerna hade han antingen för att han sålde då och sådär. Men kan det också vara... För jag söker den riktiga personen bakom honom.
Mm.
Alltså den som han har lämnat. Och förstår du vad jag menar lite grann? Mm. Det måste ju finnas en annan person där.
Precis.
Massa människor söker.
Mm.
Människor undrar vad han är. Om han har varit en bedragare där också. Och så det är det folk... Ja men fattar du?
Mm. Det är liksom... Och det är det som har hänt nu efterhand att folk letar efter honom. Det är folk som hör av sig. Nu har det varit tyst, för nu var det ju ändå länge sedan vi gick isär. Men när folk fortfarande trodde att vi var tillsammans så kunde de kontakta mig. Vart är han? Vad är det som har hänt? Han är
skyldig. Och vad sa de för namn då?
Då sa de det mellannamnet. Men när jag stötte på en bekant till honom som hade suttit i fängelse med honom. Det var några år sedan, då hade vi varit tillsammans inte så, ett par år. Jag var i Göteborg. Då kallade han honom någonting helt annat. Men då tänkte jag att nej, men det här är ju det namnet, det är hans förnamn. Mm. Men bara tillbaka till, han var ju gift sen innan, han hade två barn. Mm. Och där hade han målat upp en bild av henne som väldigt, för de hade väldigt mycket problem och de var uppe i vårdnadstvist och det var mycket drama där omkring. Men då var det att han skyllde mycket på hon utsätta dit mig, hon vill använda min före detta kriminella bakgrund emot mig som egentligen var aktiv då. Och han liksom manipulerade mig. Alltså han kunde visa sms-konversation där han liksom, nu efter han har förstått, han raderade sin del. Mm. Där han fick henne att framstå som väldigt rabiat och liksom hämndlysten. Så det var enkelt att ta hans parti. Och sen också när man har en väldigt fungerande och nästintill exemplarisk relation till sitt barns pappa. Mm. Där man ser att han är liksom grym på alla sätt. Mm. Då blir det också att det är den verklighetsbilden jag har. Och det var där, och han, det var mycket tårar, mycket känslor på honom. Så när han liksom fick då fram som att han kämpade för sina barn, jag trodde på honom. Och
slog han dig?
Han har aldrig slagit mig. Däremot så har han använt sig av andra taktiker. Mm. Liksom han har knuffat, greppat tag. Under en period satte han i, liksom, i system. Han låste polislåset hemma.
Så han låste in dig?
Han låste in mig. Första gången det hände så var han så här, ah, men det var per automatik. För vi hade, brukade alltid säga att vi ska låsa båda låsen när vi går hemifrån. Han bara, men det hände per automatik. Och till en början så trodde jag på honom. Tills jag märkte att nej, det här stämmer inte.
Men var det också när ni hade bråkat som han låste in?
Precis, precis.
Okay.
Och det var där jag började fatta att nej, liksom att man lägger ihop pusselbitarna. Men han har gaslightat mig under så många år på ett sånt sätt att jag liksom... Han har lekt med hela min verklighetsuppfattning. Så det blir ju väl alltså... När man är så medberoende till någon... Mm. Du litar inte ens på dig själv. Allting någon annan säger, det är det som är sanningen, det är det som är verkligheten. För att du tror inte på dig själv, på dina egna tankar, dina egna känslor. Det är liksom, jag existerade inte längre.
Varför är du så medberoende? Eller varför var du så medberoende? Jag förstår det här med att du hade kommit från ett alkoholmissbruk och sådär. Mm. Då är man jättekänslig.
Mm.
Men det ligger ju någonting annat under, eftersom du också har gått in i ett alkoholmissbruk.
Mm. Ja, och det är, alltså, det är också väldigt simpelt. Det har med barndomen att göra. Jag hade en väldigt jobbig barndom. Där vår pappa lämnade oss. Lämnade mamma. Mamma var ensamstående med 7 barn.
Mm.
Pappa var väldigt våldsam. Var utsatt för sexuella övergrepp som barn. Inte av min pappa, men av en annan nära person. Och de såren har aldrig fått läka. Jag hade aldrig verktygen, eller jag fick aldrig verktygen. Så barn gör det, liksom, de fixar sig själva. Och som barn så vet man inte.
Mm.
Så att det är där det börjar.
Men hur känner du när du liksom, så här, om vi bara... För jag känner att du vill ju berätta och ge mig så mycket info som jag börjar haja.
Mm.
Men hur känner du nu när du tittar tillbaka på dig själv som barn och som tonåring som har blivit utagerande och någonstans finner det här och blir... grundlurad och övergreppad igen. För det här är ett stort övergrepp i 6 år.
Mm.
På dig och ert gemensamma barn.
Mm.
Hur känner du när du tänker på... Vad ger det dig för känslor?
Alltså jag tycker det är extremt sorgligt. Men samtidigt jag tänker att det är inte så konstigt att det händer. Om du inte läker, du kommer bara fortsätta och släppa in. Jag tror inte riktigt på det här att man liksom... drar till sig nödvändigtvis en viss typ av människa. Utan jag tror att det är att man inte vet att gränser. Det har liksom, gränsdragningen, den har liksom inte existerat för mig. Jag har levt på ett gränslöst sätt. Så då är det inte så konstigt att jag kommer liksom inte kunna sätta gränser för den typen av människor. Och jag har ju haft destruktiva människor i mitt liv. Om det inte har varit pojkvänner så har det varit vänner överlag.
Kan du köpa att... Folk skulle se dig som väldigt naiv.
Ja, absolut. Väldigt naiv och kanske till en viss längd, kanske lite korkad till och med. Att jag liksom Och jag tror att det är lätt att man inte är, har levt i det. Att se det på det sättet. Men det är så omfattande och den här typen av manipulation är väldigt, väldigt avancerad. Det är ju ingenting som liksom har hänt över en natt. Alla lögnerna har inte kommit på en och samma gång utan det har kommit lite då och då. Det har funnits stunder som har varit bra så att någonstans har jag bara, men han är ju snäll, han verkar empatisk. Mm. För mig, han fick ju sig själv att framstå som väldigt empatisk och för mig en empatisk människa gör inte så här. Mm. Och sen också, när en människa aktivt jobbar för att du inte ska få reda på sanningen, hur fan ska du få reda på den då?
Jag fattar. Jag upplever inte dig som korkad.
Nej.
Men kanske lite mer medvetet har skygglappar på.
Ja.
Och jag undrar om inte det är lite färre faktiskt. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men det är det nog. Det är det. Och jag tror att det har varit... verkligheten var bara för jobbig.
Mm.
Så att då är det bättre att bara fortsätta. Det blir väl som någon form av så här skyddsgrej liksom. Att man bara fortsätter att köra på. Och sen är det skammen i det här också. Att, och i slutet när allting liksom uppdagades, då var det mycket, bara, nej, det här, jag ska ta med mig det här i graven, ingen ska få veta, jag vill inte att folk ska skratta åt mig eller tycka att jag får skylla mig själv och så. Men nu istället känner jag den här skammen, den är inte min att bära.
Jag förstår. Och med facit i hand idag då? Mm. Nu sitter du trots allt här, så att du har ju jobbat mycket med dig själv och så. Och med facit i hand, när, du säger ju, första dejten, där skulle du ha dragit. Ja. Du kanske inte ens skulle ha gått på den första dejten. Men med facit i hand, vilka signaler förbi såg du mest?
När saker inte går ihop. Det var i början att han, när han berättade om jobben, att jag liksom, det var små saker att de... Det bara gick inte ihop sig. Jag kan inte ge er något konkret så, nej, men det var bara att den här... Vänta, sa han inte så här? Och nu säger han så här. Den personen jag idag skulle liksom så här, jag får inte ihop det, du behöver inte förklara mer, hej då. Mm. Men då var det mer, jag får inte ihop det, jag vill veta mer.
Är han son?
Ja, han är nog det största offret i det här. För där känner jag ju också. Det är mycket därför jag vill berätta. Inte bara min, utan vår historia. Mm. För att någonstans känner jag att han behöver få upprättelse. För att det var väldigt tragiskt också att under en period på förskolan. De hade ju en pedagog där som pratade serbiska. Och jag uppmuntrade henne till att prata serbiska. För att för mig blev det ju ändå liksom att... alltså det här kulturella arvet blev, är jätteviktigt för mig. Speciellt när man har barn som också är blandade. Så jag var så här, jag bara, nej, det är jätteviktigt för mig att han ska kunna prata arabiska och serbiska. Svenskan kommer automatiskt. Så jag uppmuntrar förskola, om jag har haft vänner från Balkan liksom.
Mm.
Lyssna på så här serbisk musik. Vi har firat så här ortodoxa påsken.
Mm.
Jag har så här, kollat efter serbiska maträtter och lagar för att som sagt det kulturella arbetet har varit så viktigt. Och nu är jag glad över att saker har nystats upp när han är så här liten. Alltså jag tänker att som barn i tonåren och få redan på en sån här sak, det hade nog kunnat vara förödande för honom.
Det fattar jag. Men han är fem.
Han blir fem år.
Hur mycket vet han?
Han vet inte så mycket.
Nej.
Jag liksom lindar in allting om han frågar om sin pappa. Han kan, min pappa har skägg. Jag bara, ja, pappa har skägg. Och så.
Var är han?
Vet inte.
Vad säger du att han är?
Han är och jobbar långt bort. Han jobbar och bor långt bort.
Mm.
Och det är för han säger, jag har inte hjärta att säga. Och sen är han för liten, det är för avancerat för att gå in på.
Mm.
Men det är någonting man får förklara när han är tillräckligt stor för att förstå. Att du har en pappa som är väldigt sjuk. Han älskar dig, men han är väldigt sjuk.
Mm. Och det är ju nära sanningen.
Ja.
Det är ju också sanningen.
Ja.
Men... efter det här samtalet som du fick...
Mm.
Med hans... den som tog hand om er son och sådär. Vad hände sen?
Jag försöker konfrontera honom. Mm. Och jag försöker också att konfrontera hans mamma. För att jag var så här, det här är för allvarligt som sagt, alltså det här skakade verkligen om mig. Och jag vet att jag blev uppmanad också att gräv inte, tänk så får du fram saker som du inte vill veta. Och nu tänker jag liksom på väldigt grova allvarliga saker. Mm. Men jag säger bara nej, jag måste få reda på sanningen. Och hans mamma vägrade svara mig för att jag skickade liksom sms, jag bara, heter han det här eller det här eller det här, vart kommer ni ifrån, vem är ni liksom? Och hon svarade mig bara spydigt, typ, men om han är så himla hemsk, varför får din son fortsätta träffa honom?
Men det här att han var serb, alltså, vad säger mamman där?
Hon svarar inte.
Så hon, men har hon vetskap om, är hon med i det här menar du?
Jag tror att hon är fullt medveten om hur sjuk han är. Det här är nog inte första gången som hon får höra om hans lögner och hur han har betett sig och så. Så jag tror att det var nog bara en försvarsgrej från henne att jag vill inte bli inblandad. För att han har ju använt sig av skrämseltaktik på sin familj också. Han är ju dömd för väldigt mycket våldsbrott.
Och är han före detta nazist?
Det är han.
Det är han, så det var en sanning?
Det var en sanning, men...
Svensk nazist, svensk, ingen serb.
Nej, svensk nazist. Och,
för han är ju inte serb.
Mm. Och han, historien om att han blev indragen i det här som tonåring, det stämmer inte heller. Utan som jag fattade som, och där är min egen efterforskning, så gick han med där bara några år innan vi hade blivit tillsammans.
Men han var sen, ganska färsk nazist.
Precis.
Och han är kanske det fortfarande.
Mycket möjligt.
Intressant.
Vem vet?
Varför tror du att han gör så här då? Alltså, varför? Om vi går in i hans personlighet och sådär.
Jag tror att det här är en människa som inte har hittat sin plats på jorden. Och som kanske inte har hittat sin identitet. Och att sin egna verklighet är så pass jobbig att han måste adoptera andra verkligheter.
Hur gammal är han?
Han är 37. Det här är en person som har inte vuxit upp med sina föräldrar, vuxit upp på gatan om man säger så.
Jag har vuxit upp.
Hans historia som jag inte är jättesäker på hur mycket som stämmer. Jag vet att vissa saker stämmer, men inte allt. Men fosterhem, pappa som har missbruksproblem, en mamma som kanske inte har varit känslomässigt involverad och närvarande. Han flyttade hemifrån när han var väldigt ung, tonåring. Sitt första straff var han nog runt, alltså fängelsestraff var han kanske så 18-19. Mm. Så det är en väldigt trasig människa.
Tror du att du kommer träffa honom igen?
Finns en risk.
Känns det så?
Ja, Stockholm är väldigt
litet. Ja, jag fattar, han är ju här någonstans kanske. Tittarna som tittar och lyssnar. Tror du att det finns folk där ute som kanske tänker att det här är bara rent någonting som du bara sitter och hittar på här?
Ja, för att tyvärr så är ju alltså truth is stranger than fiction, som de säger. Så att jag tror att det är väldigt lätt att tänka att det här är så absurt.
Eller annat, att du har varit medveten om allt det här med honom hela tiden och har låtit honom hållas och sådär. Det kan det ju också på en annan nivå.
Ja, men det finns det säkert. Men jag tror att när man inte är insyltad i det, och sen ska man också inte glömma att jag har varit känslomässigt involverad i och har velat se det goda i honom. Jag har sett väldigt fina goda sidor hos honom. Mm. Och det är där jag har levt på. Och sen att jag hela tiden också, men han har faktiskt aldrig slagit mig. Eller han säger ju att han ska försöka med det här eller det här. Och jag har sett vissa försök. Så att jag tror att det, utifrån kan det nog se väldigt så här, men det var bara att resa sig och gå. Eller det var väl bara, det bara är nog väldigt lätt utifrån.
Vad känner du för honom? Rakt upp och ner?
Rakt upp och ner, sorg.
Du tycker synd om honom?
Ja, jag tycker jättesynd om honom. Jag tycker det är jättesorgligt och jag tycker att det är hårt sagt, men det är så slöseri på existens. För att jag förstår inte vad hans syfte är när man är på det här sättet. Mm. För mig har det blivit att jag har tänkt att, eller tänker att allting jag har gått igenom i mitt liv och nu det här, för att det här har varit en, liksom, en väldigt dyr läxa på många sätt. Jag måste göra någonting utav det här. Det här har blivit mitt kall nu. Att det är liksom, mitt mål är att jag ska jobba med kvinnor. Jag ska jobba med unga tjejer som har varit utsatta om det är hedersproblematik, destruktiva relationer. Vad den är, att jag måste använda det här. Men med honom, det är bara sorgligt. Än idag finns ingen folkbokföringsadress. Finns inga konton.
Han existerar inte.
Men han existerar.
Men knarkar han?
Ja, sist jag kollade så var det nu var det i och för sig ett tag, men i april senast så dömdes han för narkotikabrott.
Vadå för narkotika?
Ringa narkotika.
Men alltså röka en cannabis?
Då var det innehav då av cannabis. Och innan det så var det tabletter, benzotabletter som han hade torskat för. Och han har en kommande rättegång för häleri.
Så du kan kolla upp honom?
Jag försöker kolla upp honom.
Så han är registrerad? Alltså jag blir så...
Jag fattar, men han är inte registrerad. Det är så mycket brister i våra system. Så att han är till exempel... För att jag kollade så här, jag ringde till Skatteverket faktiskt i mitten på det här... Förra året blir det. Och bara ville kolla upp honom. Och då sa de att han är inte registrerad någonstans. Han har ingen folkbokföringsadress. Där han var folkbokförd, den personen som han bodde med har skrivit ut honom. Och han har inte folkbokfört sig någon annanstans. Så vi kommer i slutet på året, alltså slutet på 2023, skriva honom som utvandrat ur landet.
Okej. Okay. Och när man sitter i fängelse i Sverige, då blir man daktad. Mm. Man tar alltså fingeravtryck och du kollar, de skriver din längd och sådär. Så att om man på gatan kör bil... Mm. Så stoppar polisen dig och så har inte du ett lägg. Mm. Då kan de kolla om du har haft med polisen att göra tidigare. Då frågar man så här, är du daktad? Mm. Då kollar man upp din daktning. Mm. Vad skulle det stå på den daktningen då? Skulle det vara det här mellannamnet? Alltså...
Nej, det står alltså... det här,
nu har du förklarat för mig tre gånger. Typ.
Det här namnet han har uppgett till mig, det står fortfarande som hans mellannamn. Ja. Det här namnet som jag har hört på andra vägar står som förnamn. Det är där som står, men det finns ingen adress. Men så att när man kollar i, exempelvis när jag kollat upp honom på Lexbase, där har jag ju sett att breven har vidarebefordrats till hans mamma, exempelvis.
Ja, att så han att, inte liksom är folkbokförd någonstans, det kan jag förstå. Mm. Men existens som en svensk medborgare, det är den frågan som är. Mm. Har du någon rädsla för att han ska dyka upp i ditt liv och bara göra någon konstig grej?
Nej.
Inte så?
Nej. Jag tror inte att han kan göra mer än vad han redan har gjort. Och jag är så pass... Alltså, jag har liksom called him out. Jag vet precis vad det är. Han kan inte påverka mig alltså, känslomässigt eller någonting annat. Mm. Han skrämmer inte mig, även om jag tycker att han är extremt obehaglig. Mm. Men han skrämmer inte mig. Och den taktiken som han hade på mig förut var att jag var rädd. Jag levde på... Alltså, jag visste om... Till slut så visste jag om en hel del av hans kriminalitet. Men då var jag så himla insyltad så jag vågade inte. Nu står jag liksom, jag har rent mjölpåsen... Har fått ordning på saker och ting i livet. Jag skulle inte dra mig för att ringa polisen om jag behöver. Mm. Jag har inte indragen någon kriminalitet. Jag knarkar inte, jag dricker inte. Alltså, come at me om du vågar.
Jag fattar.
Så att han skrämmer inte mig. Mm. Men han är obehaglig. Han är väldigt obehaglig.
Vad känner du att du vill göra härnäst? Du säger att du vill jobba med kvinnor och sådär. Men vad är det du vill med att du vill... Alltså, vad är ditt budskap? Har du något sånt? För vi har haft med en psykopat, en narcissistisk psykopat att göra här, eller?
Precis. Mitt budskap är, alltså egentligen, jag vill utbilda. Alltså att folk ska, det här händer, det här är min verklighet. Det här är min sons verklighet, det är hans pappa, det är någons pappa. Mm. Att människor liksom, det är väldigt lätt att hamna i det här. Jag tror att det är väldigt lätt att hamna i såna här typer av relationer, även om man inte har... trauman eller alltså oläkta trauman eller om man är medberoende, det blir väldigt, alltså de här bedragarna, de är tillräckligt friska för att vandra på våra gator men så pass sjuka att de kan förgöra liv. Så att ja, bilda och utbilda sig, tror jag, det är den största skyldigheten man har till sig själv.
Okay. Ja. Tack för att du kom.
Tack själv.
Lycka till.
Tack snälla.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.